Hejsan och välkomna till Palema Cancerpodden. Det här är avsnitt nummer 3. Jag heter Anders Albin, jobbar på Palemas kansli och idag ska vi prata lite grann om matstrupscancer. När den här publiceras så är det april och då är det internationella matstrupscancermånaden eller Esophageal Awareness Month som det heter på engelska. Och med mig idag så har jag Helena Darcy från Palemas styrelse som också är drabbad av matstrupscancer. Hej Helena.
Hej.
Och välkommen.
Tack så mycket Anders.
Ja, du kan väl då berätta lite grann om din resa helt enkelt.
Det gör jag gärna.
Det var något fel.
Ja, det gör jag gärna. Jag var en helt vanlig 47-årig småbarns- och tonårsmamma. Full rulle med det mesta som vardagslivet ser ut för många. Tills jag en dag började känna min matstrupe. Jag kände helt enkelt att det var någonting som var där, någonting som tryckte, någonting som var konstigt. För en gång skulle jag faktiskt till läkaren. Det har jag aldrig gjort förut. Jag gick till min husläkare och sa att man ska väl inte känna sin matstrupe. Vad kan det här vara? Och efter att ha försökt ett par veckor med medicin mot sura uppstötningar så kom jag tillbaka och sa att det är precis samma känsla. Då var han väldigt snabb i vändningarna och det gjordes en röntgen. Och mycket riktigt så såg man en tumör som låg där. Det var ju ganska omvälvande. Min yngsta hade precis, ett par veckor innan hade min yngsta precis fyllt 3 år. Jag har alltid varit frisk som en nötkärna. Har aldrig haft något problem med något som helst. Men det var ju bara att liksom förstå att från och med nu skulle livet bli ganska annorlunda.
Ja, det är ju klart. Det är ju inga roliga besked att få.
Nej, det var det inte. Men samtidigt så hade jag otroligt tur. Jag bor i Uppsala där vi har Akademiska sjukhuset. Ett av de sjukhusen där man opererar den här sjukdomen. Jag hade också väldigt tur att det gjordes ju då en rad olika röntgenundersökningar. Datortomografi, MR och så vidare. Och även en gastroskopi där man går ner med en kamera i matstrupen. För att göra ta ut små vävnadsprover och göra en biopsi och se vad det egentligen rör sig om. Och mycket riktigt, det var en tumör. Jag hade tur så att den låg så att den kunde opereras. Det som är farligt med just matstrupscancer eller esofaguscancer som man också kallar det. Det är att ofta så märks den inte av och ofta så har den då när man väl upptäcker den kommit så pass långt att den inte går att operera helt enkelt. Den har spritt sig. Ja. Men jag hade tur, det såg ut som en liten golfboll, den låg där nere och man visste från början att det här skulle man kunna operera.
Ja, hur lång tid tog det ungefär från när du började få besvär tills du fick din diagnos?
Det gick fort. Jag fick min röntgen på bara en vecka ungefär. Sen ska jag säga också att det som kanske var lite ovanligt i mitt fall, det var att det var en väldigt nära anhörig som gjorde röntgenundersökningen som då kunde säga till mig direkt vad hon såg. Men sen måste jag säga att även efter det, när det hade bekräftats, så gick det undan verkligen med både gastroskopi och med de andra röntgenundersökningarna. Jag kommer ihåg att det var i slutet av april som jag fick diagnosen och redan i mitten av maj så hade jag börjat på den första cellgiftsbehandlingen. Så jag måste säga att jag var verkligen imponerad över hur snabbt det gick.
Ja.
Det som hände då, det är som man säger ett sånt här standardiserat vårdsförlopp. Så att med just esofaguscancer av den typen som jag hade, som även kallas för kardiacancer, alltså när det ligger i övergången mellan magsäcken och matstrupen, så kör man fyra gånger cellgiftsbehandling med 2 veckors mellanrum. Vilket är ganska tufft. Det är en tuff behandling, det är snabb behandling och det är inte alla som klarar av heller, ska man också säga. Nu hade ju jag tur. Jag har väl kanske lite grann varit en otypisk patient. Den här typen av cancer drabbar typiskt män. 3/4 av de som får den är män, ofta över 70 års ålder. Jag var som sagt kvinna yngre än 50. Men då, det betyder kanske också att jag var i bättre fysisk form än så många andra att kunna tacklas med den här ganska tuffa cellgiftsbehandlingen.
Ja, just det. Så du fick cellgifter innan operationen då?
Eller? Jag fick cellgifter först, precis. Sen brukar man säga att man brukar vänta 4 till 6 veckor efter cellgiftsbehandlingen innan man opererar. Mm. Helt enkelt för att kroppen ska kunna komma upp på topp igen. Man tar ganska mycket stryk av de här cellgiftsbehandlingarna. Mm. Och det man behöver också med den här typen av cancer inför operationen, det är helt enkelt att, vad ska man säga, äta upp sig, för att tala klarspråk.
Ja.
För en sån här operation så går man ju ner ganska mycket i vikt. Jag hade redan från början inte så mycket att ta av. Mm. Så att sommaren 2021 tillbringade jag med bakelser, gräddbullar och diverse andra kalorier för att helt enkelt försöka gå upp så mycket i vikt som möjligt och vara i toppform. Ja, sen tog det i mitt fall 7,5 vecka innan jag fick operationen. Mm. Vilket var lite längre än vi hade räknat med. Det kändes väl inte jättekul de veckorna. Som sagt, det var min yngsta 3 år gammal och jag visste inte hur länge jag skulle överleva. Mm. Och var ganska stressad över det. Men jag blev opererad och det gick bra allting.
Du sa att jag satt i övergången magsäcken. Finns det olika typer av matstrupscancer då?
Ja, det finns de som då sitter lite längre upp i matstrupen och de som sitter ner mot magmunnen, alltså mot magsäcken. Och sen finns det även 2 olika typer av magsäckscancer eller magstrupscancer. Det som jag hade och som blir vanligare och vanligare just nu i Västeuropa, det heter adenokarcinom. Och sen finns en annan cancerform som heter skivepitel. Det beror på vilken sorts tumör det är helt enkelt och hur den växer.
Ja, operation, det gick bra.
Det gick jättebra. Jag hade 2 fantastiska kirurger. Och jag kan säga från allra första början när jag kom in på operation på morgonen tills jag åkte hem 9 dagar senare så mötte jag inget annat än absoluta änglar. Mm. Och det gick bra. Jag hade också tur att det inte tillstötte några komplikationer efteråt. Det man gör vid den här operationen, det är ju då att man skär bort en ganska rejäl bit av matstrupen där cancern sitter. Man tar bort lymfkörtlar i närheten för att kunna se om det har spridit sig. Mm. Man tar bort, i mitt fall då när den sitter ner mot magsäcken, så tar man bort en ganska stor del av magsäcken också.
Okay.
Och sen så fäster man ihop helt enkelt. Den överblivande delen av magsäcken drar man upp och fäster ihop och formar en ny matstrupe så att man får den delen som fattades. Mm. Det som kan hända och som ganska ofta händer efter de här operationerna, det är att i skarven där man liksom har fäst ihop matstrupe med magsäck så läcker det och det blir läckage. Vilket gör att man måste stanna mycket längre på sjukhus och det blir väldigt obekvämt för patienten. I mitt fall hade jag otrolig tur att det var inga läckage, inga komplikationer. Jag hade också tur att jag kunde opereras med titthål. Så det blir 11 små, pyttesmå hål som idag knappt syns. Så efter 10 dagar så var jag redo att åka hem. Och då efter den här operationen, första veckan kan man inte äta någonting eller dricka. Man fuktar läpparna för att inte bli alldeles torr i munnen. Men ingenting får så att säga komma ner genom tarmen eller genom strupen eftersom strupen måste läka. Mm. Efter det så har man 3-4 veckor när man bara äter flytande kost. Man kan dricka, man kan äta yoghurt, soppa och så vidare. Och sen kan man sakta börja med mer stadig mat som barnmatskonsistens ungefär. Potatismos, ris, frutti och så vidare. Men idag, och det här är alltså då 1,5 år efter, kan jag äta precis vad som helst.
Okej, bra. Ja, och sen?
Ja, sen efter det så får man en månad på sig att hämta sig. Man behöver ju då gå upp i vikt lite grann. Det blir ju självklart viktnedgång eftersom man äter så pass lite. Magen, det som finns kvar av magsäcken, är ju då också mycket mindre än den var förut. Så att man får inte i sig samma mängd mat alls. Det som gäller är att man då får äta oftare, varannan timme ungefär. Man äter mindre portioner men mycket, mycket oftare. Så att det blir väldigt mycket småätande. Men det måste man, för man måste ju ha i sig så många kalorier man bara kan. Men jag måste säga, i alla fall i mitt fall, så om man tänker på lång sikt så har magsäcken faktiskt töjt ut sig igen. Jag kan inte äta lika stora portioner som jag gjorde förut. Men det börjar närma sig att jag i alla fall kan få i mig en barnportion. Okay. Det blir bättre. Det tar ungefär ett år, men sen blir det mycket bättre. Mm. Men i alla fall, då får man en månad på sig ungefär att återhämta sig efter operationen. Gå upp lite i vikt. Och sen får man 4 likadana cellgiftskurer igen.
Okay.
Vilket jag fick. Jag hade också tur under hela den här processen att jag kunde arbeta hela tiden. Givetvis inte efter operationen, då var jag ledig en månad eller sjukskriven. Men under hela tiden så hade jag förmånen att kunna arbeta. Jag har ett arbete som man kan sköta hemifrån. Mm. Det här var ju även under pandemin, så det var många andra som jobbade hemma. Och i mitt fall i alla fall, för mig så var det en ynnest att kunna arbeta, för då kan man tänka på någonting annat.
Låter lite grann, jag vet när det är magsäckscancer, det är väl ganska närbesläktat då. De också opererar bort, ja, där är det väl kanske hela magsäcken som försvinner.
Ja, det är som jag har förstått en ganska likande teknik. Då tar man bort kanske större del av magsäcken, men det blir samma sak där att man liksom, man formar ihop matstrupe och magsäck och det blir mindre efteråt. Men ja, det är ganska likt, precis.
Men det är ändå så att kroppen själv liksom nästan återtar och skapar en ny magsäck. Eller...
Ja, och det är ju helt fantastiskt, för det man gör när man går in och gör den här operationen, man måste ju även skära i de stora nerverna som reglerar magen och hela liksom det systemet. Till exempel när magsäcken ska tömmas ut i tarmen och så vidare. Så att alla de nerverna skärs över, sys ihop, liksom viks in igen. Mm. Och det är ett par jobbiga veckor därefteråt, för att kroppen märker ju att det är någonting knepigt. Men kroppen återhämtar sig och lär sig igen, och så småningom så funkar mage och tarm. Kanske inte helt som förut, men i alla fall nästan.
Nästa, ja, precis. Ja, det är ganska fantastiska operationer. Det är några centra i Sverige väl som är specialister på den här typen av operationer.
Ja, precis. Det man har försökt är ju då att man vill, precis som med många andra ingrepp, så vill man centralisera det här så att de kirurgerna som utför operationen kan göra tillräckligt många såna här operationer för att kunna göra dem så bra som möjligt. Så att det är... Som jag känner till så är det väl Lund, det Karolinska, Linköping, Uppsala, kanske någon till.
Ja, just det. Mm. Ja, men sen fick du tyvärr ett återfall.
Ja, sen avslutade jag mina cellgiftsbehandlingar i november 2021 var det här. Och då finns det liksom inte riktigt så mycket mer att göra. Det här är en ganska... tuff cancer som ofta kommer tillbaka. Den kommer ofta tillbaka väldigt snabbt. Mm. Och det har hittills inte funnits särskilt mycket att göra. Så att man har i princip inte haft, i alla fall fram till nu, så har man inte haft särskilt mycket uppföljning i form av röntgen och så vidare. För att man visste att ja, man kan inte göra så mycket i alla fall. Man har då fått den tuffaste cellgiftsbehandlingen som finns. Man har blivit opererad och man kan aldrig göra om den här operationen. Det finns liksom inte någonting kvar att ta av.
Okay.
Så att jag hoppades och att jag var frisk. Man hittade bara spår av cancerceller i 2 lymfkörtlar efter operationen. Och allt var frid och fröjd, trodde vi. Mm. Fram tills i mars, och då började jag faktiskt känna av matstrupen igen och få precis samma känsla som det hela hade börjat med. Vilket självklart inte var jätteroligt. Det man då gärna vill i en sån situation, det är bara stoppa huvudet i sanden och låtsas som att det här inte finns. Och bara hoppas på det bästa. Men jag tog mod till mig och kontaktade läkaren, den kirurgen som hade opererat mig, och sa att jag har faktiskt fått känningar igen. Mm. Och som jag har sagt förut så har de varit helt fantastiska på Akis. Så dagen efter så tog han in mig och gjorde en sån här gastroskopi igen. Där han då gick ner med den här kameran genom matstrupen. Förlåt. För att se om man kunde hitta någonting. Och där fanns ingenting. Dock så fanns det en mängd små sår. Därför att det som händer i den här operationen, det är ju att man tar bort magmunnen. Alltså det här locket.
Just det.
Som i vanliga fall ligger mellan magsäck och matstrupe. Som gör att man inte får sura uppstötningar eller kräks upp det sura innehållet i magen. Och det hade då legat och skvalpat upp lite i matstrupen. Och jag hade fått retningar. Så att då fick man bara öka dosen av den medicin man tar efter operationen för att minska magsyran. Men då sa den här kirurgen i alla fall att nu när du ändå är inne så kan vi väl ändå ta ett par bilder och bara se att allting är okej i buken. Och man tog då det som heter en datatomografi och såg att gallgångarna, alltså in till levern, var lite vidgade. Och jag tänkte inte på det. Jag tänkte, jaha, det kan de väl få vara. Men kirurgen ville i alla fall gärna att det skulle göras en MR. En magnetresonansavbildning. Och det man upptäckte då, det var en ganska stor tumör i gallgångarna. Jag hade inte märkt någonting. Visste inte om någonting. Men där satt den, alltså en ny golfboll liknande tumör. Det var inte jätteroligt. Det var exakt ett år efter den första diagnosen. Men återigen så agerade man väldigt, väldigt snabbt. Den här gången tog man sig inte tid att ge mig några fler cellgifter eftersom jag precis hade gått igenom en ganska stor cellgiftsbehandling. Utan man ville göra en operation direkt. Och jag hade tur och fick en återbudstid. Så efter 10 dagar så fick jag en stor operation där man helt enkelt tog bort de delar, man tog bort tumören och delar av gallgångarna och ungefär halva levern också med det. Ja. Så det var ännu en stor operation. Men samma sak därefter, man ville inte ge några cellgifter eller någonting utan då tänkte man att då var nog allting bra.
Ja, men det var egentligen tur att du fick det där besväret med sura uppstötningar.
Det var otroligt tur, annars så hade den tumören kunnat växa tills det var alldeles för sent, absolut. Ja. Och faktiskt så tillstötte ännu en komplikation efteråt, efter den här leveroperationen. Jag fick en blodpropp som är ganska vanlig. Ja. Vilket gjorde att jag fick väldigt ont och fick ta sprutor och sen blodförtunnande. Men tack vare att jag fick den där blodproppen så upptäcktes genom de röntgenbilderna som gjordes att jag faktiskt hade ännu fler metastaser. Man såg då, ja, det här var bara 2 månader efter leveroperationen, så upptäcktes 4 metastaser i levern. Så det var alltså 3:e cancerbeskedet på ett drygt år. Ja. Och man blir lite golvad. Inte minst så var det tufft för att berätta för familjen. Jag har 7 barn så det var inte roligt att tvingas för 3:e gången berätta det här för dem.
Nej, man kan väl... Jag kanske inte ska prata om tur i det här, men det låter ju som att både det här med blodproppen och suruppstötningarna hjälpte till att upptäcka saker och ting.
Ja, helt otroligt. Och där måste vi också framhålla återigen att, liksom, att våga inse att man har symptom. Man inser att det här är inte hur min kropp fungerar i vanliga fall. Den här smärtan eller den här känslan känner jag inte igen. Nej. Och att våga lita på sin intuition. Precis. Jag tänker att många... Ja, jag tänker att många liksom reagerar med att de inte, nej men jag ska väl inte besvära vården, jag har redan blivit opererad så mycket och jag vill inte ta upp fler resurser. Men att å andra sidan, det är ofta i de här sammanhangen ganska ont om tid och man ska agera snabbt när man känner att det är någonting.
Ja, nej, men jag skulle säga att våra diagnoser är ju tidskritiska och som, precis som du sa, man känner att man vill inte besvära, men det måste man göra i ett sånt här. Det är bättre att gå en gång för mycket än en gång för lite.
Absolut. Så med det här i bakhuvudet som jag då visste att när man väl hade blivit opererad för esofaguscancer och fått sina cellgifter så finns det inte så mycket mer att göra, så fick jag träffa en onkolog igen som då kunde bekräfta att de här 4 metastaserna i levern fanns. Jag hade då innan jag gick in i det här mötet med onkologen tittat runt lite och visste att det fanns immunterapi som man använde för vissa former. Och jag hade då också sett, det här var så alltså sommaren 2022, att man bara ett par månader tidigare i februari hade godkänt immunterapi mot metastaserad esofaguscancer, alltså envis esofaguscancer som kommer tillbaka efter operationen. Det här hade man alltså då rekommenderat regionerna att börja använda så sent som i februari 2022. Det här var ett par månader efter. Så jag gick till onkologen laddad med fakta och beredd att liksom verkligen ta upp det här och fråga om det här var en möjlighet och liksom kämpa för det. Och trodde väl aldrig att de skulle ta upp det själva. Men det var något av det första hon sa, att ja, nu har vi den här nya möjligheten och vi kommer att sätta in en behandling med immunterapi. jag kan inte riktigt förklara vad immunterapin gör. Det den gör, alltså jag har fått det förklarat för mig så många gånger om man har väldigt svårt att förstå hur det egentligen funkar. Men det den gör, det är alltså ett behandlingssätt för att få kroppens eget immunsystem att verka mot cancertumörerna.
Precis.
Och det här kan användas på vissa tumörer. Man har ju då olika typer av immunterapi. Och olika typer av immunterapi kan då användas på olika sorter av tumörer.
Ja. Och det är väl någonting vi också kan... Vi skriver ju ganska mycket om immunterapi nu. Och jag vet att det diskuteras väldigt mycket i våra Facebookgrupper då, om matstoppscancer. Ja, de andra diagnoserna också.
Ja.
Men baserat på det vi vet idag så skulle jag väl absolut rekommendera alla att fråga sin läkare.
Absolut.
Finns det möjligheter? Och man gör väl något som kallas för en gensekvensering, om jag minns rätt, där man ser, har jag den typen av tumör som det här fungerar?
Ja, det är inte alla, med mig gjordes ingen gensekvensering och det är inte alla gånger man gör det. Men det man gör är att från biopsin så tittar man på vilken cancertyp det är. Och det kombinerar man då med någon sorts mätning av kroppens eget immunsystem. Och då ska man helst ha en viss poäng som ligger över en viss nivå. För att man vet att immunterapi är absolut inte någonting som fungerar på alla. Så att på de patienter där det fungerar, där finns ett fåtal som reagerar med väldigt, väldigt goda resultat. Mm. Så att jag fick den här möjligheten och visste egentligen inte så mycket om det. Då sa man bara att vi kommer att göra ett försök. Och jag var en av de första patienterna på Akis som med just esofaguscancer som hade spritts igen, som fick den här möjligheten. I mitt fall så fick jag då immunterapi var tredje vecka och då kombinerar man det med två typer av cellgiftsbehandling, två typer av cytostatika. Och jag fick den här behandlingen 3-4 gånger och då gjorde man nya bilder och när jag kom upp till onkologen för att få reda på resultaten så hade hon nästan tårar i ögonen. Hon kunde inte tro att det var sant. Hon sa att tumörerna har krympt. Två av dem ser vi inte. Och två av dem är pyttesmå. Hon hade då aldrig varit med om det här. Vi fortsatte med immunterapin och cellgiftsbehandlingarna och efter ytterligare 4 behandlingar så var de 4 metastaserna helt borta. Och återigen så sa hon att nu famlar vi i mörkret, vi har ingen aning om vi ska göra med dig Helena, för vi har aldrig sett såna här resultat förut. Men jag fick 2 behandlingsrunder till och de är fortfarande borta.
Ja, det är fantastiskt.
Sen ska man då säga att jag får ofta fråga från bekanta och närstående. Jaha, är du friskförklarad nu? Är du helt cancerfri? Mm. Och då försöker jag alltid framhålla att nej, det är absolut inte just nu. Eller ja, när den senaste bilden tog, då hade jag inga metastaser. Då hade jag ingen cancer. Man såg ingenting. Mm. Men jag tror det är jätteviktigt att man vet att det här kan komma tillbaka precis när som helst.
Mm.
Och det är ju på ett väldigt, väldigt tidigt stadium. Så att det man gör med mig nu är att man fortsätter att ta bilder varannan månad ett tag till. Och fortsätter de här resultaten att finnas så kanske man går ner till var tredje månad.
Mm.
Och sen varje halvår och så vidare. Sen är det ju så också med esofaguscancer att har den inte kommit tillbaka efter 5 år. Då brukar den inte komma tillbaka. Utan det är just de här första åren som är kritiska.
Just det. Ja, vi har ju exempel på det är väl. Nu har man en släkting som också är drabbad och som väl har klarat sig ganska många år idag.
Ja, men det har jag. Min morbror som då faktiskt också sitter i Palemas styrelse fick exakt samma typ av cancer som jag 2011 och opererades 2012 och har varit helt frisk sedan. Så att det är som sagt, det gäller att överleva de här första åren och sen är risken väldigt, väldigt liten för återfall.
Ja, fast då fanns det inga immunterapier på den tiden.
Det gjorde det verkligen inte och som sagt bara för ett år sedan, lite drygt, då arrangerade Palema de här regelbundna magdagarna som föreningen försöker arrangera vartannat år. Och då stod en av de absolut bästa kirurgerna på det här området, han finns i Lund, höll en föreläsning just om uppföljning efter esofaguscancer och vad man kan göra. Och hans konklusion var egentligen att man kan inte göra någonting, för man har då fått de starkaste cellgifterna som finns. Man har opererat och är det så att man får ett återfall så finns ingenting att göra.
Mm.
Och det är ju inte jätteroligt att höra. Men nu ser kartan alltså helt, helt annorlunda ut. Vilket vi ju då både tror och hoppas även kommer ha ganska stor påverkan på överlevnadssiffrorna just med esofaguscancer, som hittills har varit ganska dystra.
Mm. Ja, som vi sa om det här med immunterapi, det är ju alltså ingen magisk behandling som garanterar att göra en frisk, men det är ju kanske ytterligare ett verktyg i verktygslådan, och som du sa så görs det väl ofta tillsammans med annan behandling då.
Ja, precis. Och sen ska vi också säga att det händer så oerhört mycket nu inom det här området, inom alla former av cancer, men så att det kan vara absolut vara värt att ta upp det här med sin läkare och kolla, finns, och även om immunterapin, den formen av immunterapi som jag har fått och som kallas för Opdivo eller Nivolumab, kanske inte kan användas just i det fallet, finns det någon annan form, finns det någon studie jag kan delta i, att man hela tiden själv försöker ligga i framkanten.
Mm. Och så finns det mediciner som faktiskt kan vara godkända. I USA brukar de komma först, men även inom EU som inte har hunnit i Sverige än.
Exakt, så var det i det här fallet också, att EU var snabbare på bollen. Mm. Först EU godkänna och sen ska de nationella olika myndigheterna också godkänna.
Precis, och det finns ju något som kallas för off-label, att läkare har rätt att skriva ut mediciner kanske lite i förväg då, men det gäller att de känner till vad som finns.
Precis, precis. Och det är väldigt olika från läkare till läkare. Ja.
Så det kan ju vara ett bra tips då att rådfråga i våra Facebookgrupper. Alltså, där finns ju mycket människor med kunskap och ofta vet vad som är på gång och sånt.
Ja, och som ofta är väldigt, väldigt gärna vill dela med sig också.
Precis. Men sen får man ju, som alltid får man ju vara försiktig med vilka källor. Det är väl ofta som så när man får någonting att man vill googla och se vad det finns för alternativ. Och det kan ju vara vettigt, men man måste vara väldigt noga med källorna. Var man googlar någonstans och vilken information man hittar.
Absolut. Och där är också väldigt olika från person till person. Jag vet att jag blev tipsad precis när jag hade blivit sjuk eller fått reda på min första tumör. Så sa en nära anhörig som är läkare, han sa bara kort, googla inte, sa han. Vem som helst kan skriva precis vad som helst.
Mm.
Och framförallt det ska man komma ihåg också, att inom cancer så händer så pass mycket. Det händer så mycket inom forskningsområdet. Så att får man upp en sida från 2015 eller 2017 eller 2018.
Precis.
Så stämmer inte det med situationen idag.
Nej.
Och det gäller ju också att det kanske inte är allt för uppmuntrande för ens anhöriga, särskilt för ens barn, att googla runt och se femåriga överlevnadssiffror på den här typen av cancer. För de är verkligen inte bra.
Nej, jag brukar säga det att statistiken är ju inte så bra för våra cancerdiagnoser. Ge 17 i den.
Ja,
om statistiken. Precis. Det finns folk som överlever och det är bara att bestämma sig för att man ska vara en av dem. Liksom.
Ja, för man får ju aldrig glömma att statistik, det är liksom, det är den här sammansmältningen av alla fall. Och där finns de som dör med detsamma och där finns de som lever långt, långt upp i åldern. Och alla fall är olika fall.
Så är det. Men som jag sa, en rekommendation i alla fall att prata med sin läkare om immunterapi om man kommer i de här lägena och höra vad det finns för möjligheter i alla fall. För det är kanske inte alla läkare som är så insatta i det senaste. Så att...
Nej, återigen, här hade jag ju turen då att tillhöra Akademiska sjukhuset i Uppsala där man är väldigt, väldigt i framkant.
Mm, mm.
Och det beror väldigt på, det är väldigt olika från sjukhus till sjukhus,
ja,
hur utvecklat det är.
Hur ser din vardag ut idag egentligen med matvanor och sånt? Och du sa ju att du var nästan normal, men inte helt.
Ja, nej, men jag måste säga att återigen så måste man ju trycka på också att det är individuella fall. Jag är yngre än de flesta med den här typen av cancer och jag kanske var piggare och friskare till att börja med än många andra. Men jag kan i ärlighetens namn säga att mitt liv nu är... nästan som det var förut. Det är lite annorlunda på vissa punkter. Jag kan inte alls, det går inte att säga att det på något sätt är sämre. Utan det är annorlunda. Och lär man sig att verkligen lyssna på kroppen och inte äta för mycket. Mm. Så blir vardagen i princip ganska lik.
Mm.
Sen en annan sak är till exempel att man kommer aldrig att kunna ligga ner som man gjorde som vanligt. I och med att man inte har någon magmun så blir det svårt att ligga helt platt och att stå upp och ner. Kanske inte så många som står upp och ner varje dag. Själv har jag alltid hållit på med yoga. Så att det är lite av en spärr. Jag kan inte stå upp och ner längre när jag gör min yoga. Men och när man sover alltså i sin säng eller när man vilar så måste man alltid ha antingen att man köper en helt ny säng som kan höjas upp i huvudänden eller att man köper lite billigare kanske en kilkudde. Alltså en kudde som ser ut som en trekant så att man höjer upp sig. Men bortsett från det. Så kan jag inte säga att jag på något sätt är påverkad.
Nej, nej. Ja, men vad skönt. kan ju också nämna det här med lite rehab. Vi kommer att uppdatera hemsidan här under våren med mer information om just rehab, hur man tar hand om sig efter operationen. Och då kommer väl det här med kost för just magproblem eller magsäck och matstrupp vara en del av det. Så det kommer att komma på hemsidan.
För där kan man lära sig, där har man ju också väldigt stor hjälp av dietisterna på sjukhuset. För det ska jag säga också, att före operationen, precis efteråt och även under cellgiftsbehandlingen efteråt, så träffar man, om man vill, regelbundet dietist, och de kan ge fantastiskt många goda tips och råd och hjälp.
Precis. Jo, det är viktigt att man får i sig näringen. Det finns väl näringsdrycker och sånt där, antar jag, som man använder då som komplement.
Det gör det, och man lär sig också att, liksom, att tänka på varje tugga som en möjlig källa till kalorier. Så att man tänker precis tvärtom mot de som bantar, att man liksom hela tiden äter så kalorität mat som möjligt. Till exempel gärna nötter, avokado, ägg och så vidare och så vidare. Men sen ska man också komma ihåg att vissa är mycket, mycket mer känsliga än andra. Så det finns de som får ha en ganska restriktiv kost. Men lär man sig att lyssna på sin kropp så brukar det gå ganska bra.
Vi håller också på att översätta en broschyr om just kostråd till matstrupscancer. Så den kommer förmodligen att ligga på hemsidan när det här publiceras. Det kan jag också
titta. Ja, och sånt är väldigt värdefullt faktiskt. Därför att när man är på sjukhuset och man träffar olika rådgivare och man träffar dietister och man får i sig väldigt mycket information. Men just det här att kunna ha lite skriven information tillgänglig hemma eller på webben, Precis. Det är ovärderligt. Så att man kan gå tillbaka till det.
Bra, Helena. Men då skulle jag vilja tacka dig så hemskt mycket för att du ställde upp idag och berättade din historia.
Det var bara roligt. Och som vi nämnde tidigare också. Har man frågor, är man osäker på någonting eller vill bolla tankar, så finns Palemas Facebookgrupper som är väldigt, väldigt bra fora. För där finns många människor som har gått igenom precis det som nydrabbade går igenom och som gärna delar med sig av tips och råd och erfarenheter.
Stämmer. Ni har ju också digitala stödgruppsmöten varannan månad för någon som är drabbad och varannan månad för anhöriga och närstående. Det kan ju också vara tips att vara med på dem, för då får man också prata med andra som har varit eller är i samma situation.
Precis.
Sen kan vi också nämna att vi har en stödtelefon. Det är inte en bemannad, men man kan bara fylla i ett formulär och säga att jag vill gärna prata med någon som har de här erfarenheterna. Så blir man uppringd av någon av våra stödmedlemmar.
Ja.
Ja, men stort tack.
Tack ska du ha, Anders.
Fortsatt bra dag och vår.
Tack. Hej då.